Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Det är svårt att veta när hon började tappa kontrollen över situationen. Även om den aldrig gick att hålla tag i. Men hon försöker. För barnen, för deras vänner och för honom. För att ingen ska tycka att han är konstig. Men till slut går det inte längre.
Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare.
Du lyssnar på Det mörka psyket om demens, andra delen. Idag ska vi fortsätta prata om demenser och vi fortsätter vår intervju med Lars-Olof Wahlund som är professor och överläkare i geriatrik.
Familjen drabbas ju väldigt, väldigt hårt. Och i synnerhet när man har barn, och det är inte barn utan barn. Alltså där jag har sett flera fall där det har varit barn som varit i skolåldern. Jätteknepigt för de barnen, för att de kan inte ta hem kompisar, de skäms för sin mamma eller pappa, som kanske dessutom är, om det är en mindre ort eller de är kända, gör bort sig, skämmer ut sig, och så är det är en väldigt, väldigt besvärlig situation för dem.
Ja, man kan tänka sig liksom på föräldramötet, ja, och liksom, ja, ja, går dit och inte kan hålla igen och gud, ja, usch. Men hur brukar det, du sa att det dröjer innan just frontallobsdementa kan liksom diagnostiseras och kommer till vården, så för att de själva förstår inte. Nej, och inte så. Men då brukar det vara anhöriga, antar jag, som larmar.
Ja.
Jag kan tänka mig också att det kommer ofta ibland via psykiatrin kanske, för att det blir något. Liksom.
Det är ganska vanligt. Psykiatrin är ganska duktiga på att upptäcka. De märker att det här stämmer inte riktigt med våra diagnos, eller vårt sätt att diagnostisera psykiatrisk sjukdom. Och då får vi ofta remisser till för utredningar. Och Ja, det, och de har en, alldeles i början, en klockren psykiatrisk diagnostik som inte är psykiatrisk utan den är beroende på den här frontallobsdemensen.
Och den gruppen, de har inte problem med närminnet på samma sätt?
Nej.
Som,
nej. Det är inte alls. De kan ha bra minne och mycket bra andra funktioner också. Så att det
är det rätt att det är under samma paraply? Jag bara funderar att det här är en demenssjukdom.
Ja, den progredierar. Den ja. Är neurodegenerativ.
Så ja.
Men för all, vi kan tala om kognitiva sjukdomar istället. Så, ja.
Ja, precis. Men jag tänker att det är en så skild liksom, sjuka från då kanske Alzheimer.
Ja, ja. Mm. Men den är neurodegenerativ, alltså det är en progredierande nervcellsdöd. Sen är ju frontallobsdemens väldigt spännande för att på sista åren har man ju lärt sig väldigt mycket kring genetiken. Alltså den är ju väldigt genetisk. Jag tror man kan säga ungefär hälften av alla fall har en genetisk bakgrund. Varav ungefär hälften av den hälften har en mutation. Det finns flera mutationer identifierade. Och det är lite hoppfullt därför att här håller man på nu med kliniska prövningar för där man går in i genetiken och hittar alltså den direkta vad som orsakar skadan och så försöker man rätta till det. Så att här har man, jag tror att inom några år så kommer vi ha ganska effektiv medicinering för de här patienterna. Vilket för några år sedan fanns ingenting för 10 år sedan, inte någonting.
Karin växer upp med sin mamma i en lägenhet i innerstan. Hon spenderar mycket tid på ridskolan och går med sin mamma till judiska församlingen. Hon får anstränga sig i skolan och får extra stöd i flera ämnen. Men hon tar studenten med höga betyg, studerar vidare och får ett jobb på en högt ansedd redovisningsbyrå. Det är där hon träffar Hans. Hon övertalar honom att äta en middag tillsammans, trots att företaget inte tillåter relationer mellan medarbetare. Under månaderna som går träffas de allt oftare. För sin syster berättar hon att hon mött den smartaste personen hon någonsin träffat. Att hon kan vara sig själv med honom. De blir till slut ett par och flyttar utomlands när de båda får möjligheten att arbeta för samma företag. De bor till en början i en enrummare i centrala London och drömmer om att flytta ut till landet. Kanske flytta till Frankrike. Kanske blir det så en dag.
Finns det någonting, alltså jag tänker fysiska skador, är det någonting som kan ha effekt på något sätt?
Jag menar man skulle få, inte att man får en...
Nej, men att man förvärvar skador och av den anledningen liksom utvecklar
någon form. Du kan få hjärnskador som sitter i pannloben, absolut, och de får ju samma.
Just det,
ja.
Men inte så att det ökar risken
nej,
då för demenssjukdom?
Nej, de progredierar ju inte, de går ju inte vidare, så att säga, de har ju den skadan, men de kan bete sig på ett frontallobsdemensliknande sätt.
Så det är mer liksom själva symptomen som kan liknas vid varandra?
Ja.
Mm.
Ja, precis. Hur är det med det då? Våld mot huvud? Alltså så här boxare har man ju hört.
Boxning, amerikansk fotboll. Fotboll med nickning har man tittat på. Det finns en del studier som pekar på att det inte är så bra. Man har inte sagt upp det som en riskfaktor ännu, men det är kanske, jag vet inte vad det beror på om det är för lite material. Man har inte tittat på det, men det är klart intressant att titta på. Det finns studier där man har sett att man får en ökning av en del, några av de proteiner som är typiska vid Alzheimer, de ökar väldigt kraftigt i hjärnan efter en boxningsmatch. Så att det är inte helt ofarligt då. Man tittar på hur många slag mot huvudet de fick och då har man mätt i cerebrospinalvätskan, har man mätt de här proteinerna och det har ökat.
En annan sak som man funderar på alkoholdemens pratar man ibland om. Vill du säga något om det?
Alkoholdemens är man har inte forskat tillräckligt mycket på det. Det vill jag påstå. Det finns en hel del gjort, men det är väldigt spretiga resultat, kan man säga. Men man talar om alkoholrelaterad demenssjukdom och vad vi kan säga är att dricker man väldigt mycket, då ökar risken för någon form av demensutveckling. Men sen finns det den motsatsen att en del hävdar, och det finns rätt mycket studier, stora studier på populationer som pekar mot att det skyddar mot Alzheimer. Måttlig konsumtion av alkohol skyddar. Och det här är väldigt kontroversiellt att diskutera nu. Skyddar eller skyddar det inte? Men jag tror man kan slå fast att höga doser, ordentlig överkonsumtion, det är skadligt. Och det finns en studie som är rätt spännande. För några år sedan gjorde vi den. Då tittade man på mönstringsdata, det vill säga... Tidigare var det ju allmän värnplikt i Sverige. Då var alla som skulle göra värnplikt, alla män i 18 års ålder, de skulle mönstra. Och genomgick de bland annat en intelligensundersökning. Och som fick man ner en massa andra data kring sig själv. Hur mycket man drack, fanns till exempel alkoholkonsumtion. Och sen så jämfördes den, de data från den här någon gång 40-50-talet, de data vi var tillgängliga, jämförda med nu diagnosdata i diagnosregister. Och då kunde man se ett väldigt starkt samband mellan tidig debut av demens, det var lite mer ospecifikt, men tidig debut av demens och låga resultat i intelligenstesterna vid mönstring och hög alkoholkonsumtion vid mönstring. Det var väldigt, väldigt starkt korrelerat till senare insjuknande i demenssjukdom. Så att där fanns en väldigt stark koppling. Och det var också i diagnosregistret kunde man också se episoder av vård för alkoholskador. Så att man såg att det var en... Och de utvecklades senare då en tidig demenssjukdom. Så det finns... Men fortfarande när det gäller de här vanliga, hur mycket, om man dricker måttligt eller lite, eller det vet vi inte så mycket om. Det behövs mer forskning kring det.
Att flytta hem till Sverige var ett gemensamt beslut. De har jobbat för mycket. För många timmar borta från barnen. Nu ska det bli annorlunda. De ska spendera mer tid hemma. Ha mer tid tillsammans. De håller en fest för sina vänner när de flyttar in i sin nya lägenhet. Och när hon tänker tillbaka är det första gången hon märker det. Hans serverar 16 stycken glas till sina 8 vänner runt bordet. Gästerna skrattar och hon frågar om han är trött. Under tiden som följer sover han mer än vanligt. När de väl träffar vänner noterar hon att han pratar mer än vanligt, lyssnar mindre och avbryter. Samtidigt kan de inte prata om politik på samma sätt. Hon säger till honom att han borde gå och prata med någon. De går till slut till en läkare och de får veta att man misstänker frontallobsdemens. Karin sitter i stolen framför läkaren, bredvid Hans, och allting faller i rummet. Men Hans verkar inte känna samma sak.
Sen så finns det ju en speciell term, en förkortning som handlar om just BPSD.
BPSD, ja.
Ska du säga vad det står för?
Ja, beteende och psykiatriska symptom vid demens, det är förkortningen. Och det här är ett begrepp som innebär att under demenssjukdomen så uppvisar man i stort sett alla, och oberoende av vilken typ av demenssjukdom, så får man någon gång under demenssjukdomen så får man psykiatriska symptom eller stora beteendeförändringar. Man ska komma ihåg att demenssjukdom, man är demenssjuk i 5 till 10 till 15 år. Det är en väldigt lång sjukdomsprocess. Och det händer ju mycket under den tiden. Och det vanligaste utav de här symptomen, det är depression, ångest, sömnsvårigheter, det förekommer. Men sen är det några andra symptom. Man kan få rena psykiatriska symptom som vanföreställningar, ibland hallucinationer. När man är lite mer långt gången demenssjukdom, lite svårare demenssjuk, då får man det här med som kallas för vandringsbeteende. Man promenerar runt, går hela tiden. Eller skrik- och ropbeteende. Man ropar hallå eller aj, aj, aj. Och det här pågår ständigt då. Ganska besvärligt för omgivningen. Men det är under den här gruppen BPSD. Men det finns en del fall där vi har sett att ibland kan det leda till ja, våldsverkan beroende på ett BPS-symptom. Och som jag nämnde, de här vanföreställningarna, väldigt vanligt är det paranoida vanföreställningar. Och varför de här uppstår, de här, varför man får de här, det finns lite olika teorier. Men en teori är att, som jag tror själv på väldigt mycket, det är att sjukdomsprocessen, demenssjukdomen har gjort att jag som sjuk inte uppfattar eller tolkar omgivningen på samma sätt som jag gjorde innan. Jag feltolkar omgivningen. Och den här feltolkningen leder till, för mig, rationell handling. Men för oss som tittar runt omkring så förstår vi inte. Men om jag uppfattar det på det här sättet, då borde jag göra så här. Till exempel, jag uppfattar att jag blir hotad av den som kommer in i rummet. Du vet inte riktigt vad det är, du känner inte igen dig. Kommer in en främmande person, för dig främmande. Det kanske inte alls är främmande, du uppfattar den som främmande. Och sen gör någonting, kommer fram en spruta i handen och du tänker, då blir du ju jätterädd förstås. Så en naturlig reaktion, det är att värja sig. Och kanske man då är lite, ja, har lätt för att slåss, så klipper man till. Det är ju egentligen inte helt tokig handling. Men för en utomstående är det ju helt tokigt. Det finns farliga BPS till det. Jag tror man kan förklara det med den här förklaringsmodellen. Att man har missuppfattat omgivningen. Eller omgivningen, ja, man har missuppfattat den och så har man tolkat det enligt sig själv då, på ett korrekt sätt.
Mm. Så det, ja, precis. Så det kan man ju likna lite vid när någon är psykotisk förstås. Ja, alltså en person, ja, som handlar irrationellt ser det ut som. Precis. Men när man förstår vad personen upplever själv, ja, så är det, ja, inte så irrationellt. Ja.
Finns det några som du ser... Ser du några liksom uppenbara utvecklingsbehov i hur samhället fungerar och liksom hanterar?
Ja, man talar ibland om demensvänligt samhälle. Det är ett begrepp som man jobbar mycket med nu. Och det är ju ett försök att få lite lättare för dem med demenssjukdom, eller kognitiv svikt ska vi säga. Tar man in lite fler som har, framförallt äldre personer då förstås. Där samhället har ju inte blivit lättare för dem, utan tvärtom mycket svårare, men hela digitaliseringen är ju jätteknepig för dem, och då ska man lära sig nytt och det går ganska fort när man blir äldre, och speciellt när man blir demenssjuk så går ju tempot ner, allting går ju mycket långsammare, man uppfattar saker på, tar mycket längre tid, och då går det för fort, då är man ju bort, då hänger man inte med alls. Så att det här demensmedlet för samhället, det är någonting man försöker på olika sätt få affärer och inte, ja, till exempel kunna, för det viktiga för en demenssjuk är att kunna hantera vardagen. Det är det man vill sträva efter, att man ska kunna klara av att handla mat och förflytta sig inom kommunala transporter, åka buss, åka tunnelbana. Och då ska det ju demensmedlet för samhället göra så att det blir lättare för en som har svårt att göra det. Och det är någonting man önskar i alla fall. Sen har vi inte, jag tycker, sett så mycket resultat av det tyvärr. Men det är en stark önskan att göra det. Det är ingen som, vi förlorar ju som har vår kognition, vi förlorar ingenting på det alls, menar jag.
Har du, jag tänker på, det är alltid spännande att gå in på liksom populärkultur och hur det skildras. Mm. Eller hur olika fenomen skildras. Har du något förslag på någon bra?
Ja, jag tänkte främst på filmer då. Det finns, ja, några filmer som jag tycker är väldigt bra. Den senaste var ju The Father.
Ja, den är fantastisk. Ja.
Med Anthony Hopkins och Olivia Colman. Den var bra, inte minst på det sättet att den skildrade demenssjukes genom hans ögon. Jag tyckte det var väldigt bra gjort.
Man får en väldig förståelse för, ja, obehaget. Ja. Det kan liksom...
Vilken ångest och vilken skräck. Ja. När man vaknar upp och inte känner igen sig. Då kommer in främmande personer. Sammanhanget är borta. Det visar väldigt tydligt. Han förstod inte vad som hände. Det var fragmenterat. Och det här ledde till en väldigt, väldigt oro och ångest. Det var en väldigt bra skildring. Det är ett exempel. En sång för Martin, lite äldre. Som bygger på... Ja, Billy August gjorde den filmen, och den bygger på en bok av Ulla Isaksson som heter Boken om E. Hennes man då, som också fick en demenssjukdom, som hon beskrev det ganska fint, och filmen tycker jag också väldigt fint beskriver.
Och den är ju, precis, jag har både läst den och sett den, och jag tycker också den är väldigt bra. Ja. Och det vi vet också att han ju gick in väldigt mycket för att... Du hade samtal med honom, va?
Han skulle lära sig hur man inte... Det finns en scen där han ska öppna ett paket, och han visar då den här dyspraxi som ett exempel.
Alltså man har svårt, symptom,
man har svårt att hantera händerna, man har svårt att öppna, svårt att knäppa knappar. Så det visar väl. Det är inte bara river den sönder. Så här, det var. Det var. Sen finns det en lite mer dokumentärfilm som heter Ulla, Lasse Ulla heter den. Lasse Ulla. Den kom 99 tror jag. Det var Johanna Winblad som gjorde en väldigt fin skildring av ett par där han blir sjuk. Och sen har hon följt dem under 9 år. Under hela sjukdomsförlämpet till han avled så till slut. Också en väldigt fin skildring av en demenssjuksresa i Stockholm. Så att det rekommenderas också.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tiden efter det första läkarbesöket går långsamt. Karin försöker hålla i familjens rutiner och är mån om att de träffar sina vänner. Men Hans blir allt mer tystlåten. Hon säger till honom att de kommer att klara det här tillsammans. Och han svarar att han inte tänker så mycket på det. Senare lägger hon märke till att han börjar få svårt att röra sig och resa sig upp. Han sköter inte sin hygien om hon inte påminner honom. Och hon är den som behöver se till att de har mat i kylen. Allt eftersom tiden går inser hon att hon inte klarar av det här själv. Hans blir tystare och tystare och han går allt mer sällan upp ur sängen. De får till slut hemhjälp och Karin börjar kunna komma ifrån lägenheten mer. Hon träffar barnen, går ut och äter och går på utställningar. Senare börjar Hans få Parkinson-liknande symptom. Hans kropp låser sig och Karin behöver allt mer hjälp i hemmet. De har till slut hemhjälp 6 gånger om dagen för att det ska fungera.
Finns det någon missuppfattning eller så kring demenssjuka,
ja,
som du tycker att man borde?
Det tycker jag. Så här tycker jag. Det finns, när man träffar personer som har utretts för en demenssjukdom och så får de diagnosen, då har de väldigt ofta en oerhört en skräckbild av vad som ska hända framöver. Och det tycker jag är lite tråkigt och lite synd. Så att, för det är oftast inte så illa. Får man det, för det första tar allting mycket, mycket lång tid. Många gånger är bilden att jag om ett år så är jag ett paket. Då är jag helt, och jag vill inte vara med om det. Och det kommer mycket svarta tankar om det. Men det är ju så att det händer ju inte så mycket. Du har redan mindre störningar. Det som är problematiskt, och det tycker jag är viktigt att poängtera, det är om du försöker dölja det. Vilket många gör i början. Vill inte visa att de har en minnesstörning eller att de har svårt att hantera saker och svårt att hantera en kaffebryggare eller en diskmaskin eller så. Då de försöker dölja det, och det går inte. Därför till slut så kommer någon att upptäcka det. Det är mycket bättre att vara öppen med det. Och det brukar jag rekommendera patienten att vara helt öppen med det. För då blir det mycket lättare. Då hjälper folk till. Och man har stor förståelse för att det är lite rörigt eller att man inte kommer ihåg, man får påminna om saker och ting. Men om man får den hjälpen under en tid, 1 eller 2, då brukar det gå ganska bra. Det händer inte så himla mycket de första åren. Om man kommer rätt så tidigt. Så tycker jag den här vanbilden av hur förfärligt det är, det tycker jag är tråkigt. Därför det är oftast inte så illa. Sen kan man ju naturligtvis ha oro och ångest ändå för sjukdomen. Självklart, det måste man ha förståelse för. Men att det skulle vara så snabbt och det skulle vara så förfärligt hemskt, det tycker jag är fel. Det är inte så. Sen ska vi komma ihåg att man lever länge med sin sjukdom. Och sista tiden är oftast då på ett äldreboende där man får mycket hjälp och stöd och stimulering. Den tillvaron kan också vara väldigt fin. Och meningsfull för många. Det tror jag är väldigt viktigt också att poängtera. Så det är inte alls den här, ta bort det här negativa kring det. Det är en hemsk sjukdom, absolut. Men riktigt så illa som många tror att det är det inte.
Katarina, jag uppskattar verkligen den här delen som vi ofta återkommer till, som handlar just om att diskutera populärkultur som på ett bra sätt kan skildra ett tillstånd eller en sjukdom eller ett fenomen. Framförallt tillstånd, tänker jag, då, som ofta är liksom förenade med väldigt mycket eller många missuppfattningar och missförstånd och sådär. Och det gäller ju då även det här tillståndet med demenssjukdomar, och jag vill verkligen slå ett slag för filmen som vi pratade om, The Father med Anthony Hopkins. Den är helt fantastisk på att återge det här inifrån perspektivet och just hur det kan upplevas, och att man får en förståelse för hur otroligt obehagligt det måste vara att lida av demens då. Och då, någonting som jag tänker att jag ska göra, det är ju att se uppföljaren, för det har tydligen kommit en uppföljare till The Father som heter The Son.
Aha, som då handlar om sonen då?
Sonens perspektiv, antar jag. Men jag vet faktiskt inte exakt vad den handlar om. Men det är liksom uttalat att det är en uppföljare.
Ja, för det här är ju verkligen, som vi har varit inne på också, en väldig sjukdom som drabbar anhöriga väldigt mycket. Och framförallt kanske då i det här fallet med just frontallobsdemens, som vi också varit inne på, där just personligheten blir drabbad kanske först. Och jag minns ett sånt här fall, det var väldigt, väldigt många år sedan, när jag sommarjobbade på en sån här demens utredningsavdelning som skötare då, eller ja, undersköterska, just hur det var en man som insjuknade i det, som var patient där, och han hade liksom små barn. Han var ju inte jättegammal, från talosdemens kan ju drabba folk lite grann, han kanske var 55-60 års åldern, men han hade små barn, han hade en yngre fru, och just det där, han hade ju tappat väldigt mycket. Han förstod ju inte alls, och de här barnen hade så oerhört svårt förstås att förstå vad deras pappa gick igenom, och det var så oerhört plågsamt att se. Och han var så obekymrad om allting. Och det är precis det som är problemet med den sjukdomen. Ja, eller räddningen för den som har den. Men det är oerhört plågsamma för omgivningen. Hur han liksom inte alls var medveten om att det var konstigt. Att han faktiskt låg inne på en avdelning och att barnen liksom inte, inte kunde krama sina barn längre. Det var väldigt, väldigt plågsamt, vet jag.
Jag tänker generellt att det måste vara så otroligt svårt att förhålla sig till som anhörig med just personlighetsförändringar som man vet är sprungna ur ett tillstånd. Alltså det är inte personen själv utan det är liksom en sjukdom. Jag tänker beroendesjukdomar är ju också en sån grej som man vet att så här, den här personen är egentligen helt fantastisk men är vidrig just nu. Hur ska man förhålla sig till det?
Ja, nej men verkligen. Ja, eller psykossjukdomar under skov eller bipolär sjukdomar. Det är ju just det där när personen börjar bete sig på ett helt annorlunda sätt och framförallt när man då kanske tappar den här affektiva empatin, alltså när man tappar den empatiska förmågan, det blir ju extra plågsamt för de som är nära.
Samtidigt som, ja men precis, att de gör det men samtidigt som man vet att de inte kan klandras för det. Det är väl det som gör det så himla svårt.
Ja, nej men precis, visst är det så. Jag tänker ändå att lite hoppfullt tycker jag ändå det var i intervjun när vi pratade om det här med hur man skulle ändå försöka se på det här med demenssjukdomar. Att om man tar till exempel Alzheimers sjukdom som ju många också är väldigt rädda för förstås, det här med att jag kommer tappa minne, jag kommer inte vara mig själv och sådär. Men just också att titta lite på det som att det är en minnesnedsättning, att det är. Så här, du har svårt med minnet och kan du hjälpa till att hantera det genom hjälpmedel eller tips och tricks så går det liksom att hantera det ganska bra. Jag tyckte ändå det var väldigt hoppfullt att försöka tänka lite på det på det sättet.
Verkligen.
Karin tar på sig de blå skoskydden och hälsar på någon som passerar henne i entrén. Hans sitter i sin rullstol i uppehållsrummet. Han pratar inte längre, men han känner igen henne. Hon frågar om de ska sitta en stund på hans rum. Karin brukar läsa tidningen för honom där och visa bilder på sin telefon som barnen har skickat. På nattduksbordet står ett foto från en julafton i London och ett på när deras yngsta son tog studenten. Hon vet inte vad han minns utav det. I början frågade han om det, men nu var det länge sedan han sa något alls. Karin läser högt ur tidningen som hon har med sig och sänker ljudet från tvn. Hon ställer frågor till honom, även om hon vet att hon inte får några svar. Om det var bra mat till lunch, om det är någon ny som flyttat in på boendet. När hon läst klart ekonomi och kultursidorna lägger hon tidningen på hans säng. Hon vattnar växten på byrån och sätter sig in till honom. Han tar hennes hand och de tittar ut över parken nedanför. De sitter så ett tag tills det börjar skymma utanför. Så kommer någon i vårdpersonalen in och säger att besökstiden är slut. Karin säger att hon kommer tillbaka och läser tidningen imorgon. Det kommer hon att säga varje dag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.